Hej kära lyssnare, älskar du Checkpoint?
Men det är klart de gör.
Mm-hmm. Då kan du stötta oss via Acasts nya supporterfunktion.
Och här kommer du själv välja vilket belopp du vill stötta med. Och framförallt, ingen bindningstid.
Klicka på länken i poddbeskrivningen och hjälp oss hålla podden i liv. Det är lätt att ta beslut om att det är klart vi inte ska förbjuda rasistiska organisationer när du själv inte har speciellt mycket att förlora på det.
Eller bli drabbad av dem.
Och det stör mig. Ja. För jag känner såhär, nej, förbjud skiten. Det ska, nazister och rasister ska förbjudas. Exakt. Det är inte ett okej sätt att leva och föra sitt liv och tycka om andra människor. Det är livsfarligt och det har historien visat och det har nutiden visat.
Välkomna till Checkpoint, ett safe space i poddformat där vi pratar om allt ifrån politik, populärkultur, karriär, kreativitet, you name it. Men kruxet är att det är ur ett svart perspektiv.
Och där våra samtal oftast är obekväma men blir väldigt bekväma utifrån våra härliga röster.
Verkligen.
Oftast med tunga gäster som droppar sanningar. Men vi finns alltid här. Your girl Anbara.
Med mig Brandon.
Och med mig Nicole. Otroligt varmt välkommen till vår gäst, Parul Sharma.
Tusen tack. Tack så mycket.
Galet.
Människorättsjuristen och författaren. Och du har ju massa andra otroliga titlar som du får berätta mer om själv.
Men, hjärnforskaren,
ja, men titta.
Musikproducent.
Ja, ja, men så, Nobelpristagare.
Månlandare. Ja.
Ja. Ja, men varmt välkommen. Vi är så glada att ha dig här.
Mm. Tack så hjärtligt. Det betyder oerhört mycket för att jag får delta i er glada skara. Jag har lyssnat på varje avsnitt. Tack för att ni finns. Oh my god, det
kommer tårarna direkt. Ja. Nu är jag tror vi avslutar där. Nej. Ja. Ja, men verkligen. Men Parul, för den som råkade missa ditt otroliga sommarprat bland annat från 2016 och som kanske inte vet vem det är. Vem är du?
Oj, vilken svår, stor existentiell fråga. Men jag brukar introducera mig i olika sammanhang som människorättsjurist, för det är det jag är till professionen. Men jag har också de senaste 20 åren arbetat väldigt mycket med det vi idag kallar för hållbarhetsfrågor. Mm. Och med oerhört stor fokus på västerländsk produktion och export och import ifrån högriskländer. Där jag har arbetat i väldigt många år. Och allt vi äter och konsumerar i Sverige är ju i princip producerat i länder som inte har det rätt ställt utifrån ett miljöperspektiv eller ett människorättsligt perspektiv. Mm. Och det är där jag har arbetat och verkat under väldigt många år. Det är ju så här, vem är du? Åh gud, jag blir alltid så ställd på den. För att det är liksom, arbete pågår kan man väl säga.
Under construction.
Ja, verkligen. Ja.
Hur länge har du jobbat med det?
Alltså jag hamnade i biståndsbranschen som väldigt ung, ny utexaminerad jurist, men insåg att jag inte riktigt hörde hemma där av många anledningar. Mm. Då förstod jag det inte, men då kändes det som, och nu pratar vi om för 23 år sedan ungefär. Mm. Då kändes det som, nej, det var prick 23 år sedan, holy shit. som att jag inte hörde hemma. Idag förstår jag att det var av andra anledningar. Det kanske inte berodde just på mig, utan på vissa strukturer. Biståndsbranschen är ju väldigt vit. Mm. Och jag kände mig inte hemma helt enkelt. Men sen började jag direkt in i och få kontakt. Hamnade ju på olika plattformar där jag insåg att jag kanske inte ska vara bland likatänkande alltid. Själva testet för mänskliga rättigheter, det är ju att våga vara där man inte har samma eller likatänk kring de här frågorna. Så jag hamnade liksom i näringslivet, inte på deras payroll då, utan som en människorättsförsvarare och en granskare. Mm. Och sen under resans gång och under årens lopp har jag också arbetat för näringslivet. Och idag så arbetar jag som rådgivare. Både för myndigheter, näringslivet i Europa och så. Så att det har varit 20 år ändå. Så gammal är jag.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Innan vi går vidare, jag tänkte säga, jag vet inte, det kanske blir helt off här, men jag vill bara slänga ut det. Min favoritartist när jag växte upp, eller många av artisterna som jag gillade och lyssnade jättemycket på, det var Chris Cross. Kommer ni ihåg dem?
Ja,
Chris Cross. Ja. Make
go! Jump! Okej, förlåt.
Jump! Men jag kommer ihåg att de kom hit och då var de ett förband till en annan artist som heter Michael Jackson. Då tänker jag så här, vad tycker du om Michael Jackson?
Gud, ja. Ja, resan med Michael Jackson har också varit lång och väldigt komplex och komplicerad. Jag avgudade Michael Jackson och Janet Jackson och Madonna som barn. Mm. Jag älskar att dansa, så att han var ju liksom en gud för mig och hans musik också. Men de senaste åren har klarat inte jag riktigt av att lyssna på hans musik. Lika lite som jag klarar av att se hans videon och så. På grund av de anklagelser han har mött. Det är för mycket för mig. Så jag distanserar mig.
Ja, det förstår jag. Men jag tänkte mer på det just att när man var liten så dansade man till vissa artister som än idag kan ha så här lite så här alltså ikonstatus.
Ja.
Det här fick verkligen mig, och bara för att du tog upp där och berättade just om din komplexa relation, för jag har exakt samma med liksom Michael Jackson. Han var en gud i vårt hem. Det var liksom Jesus who, han var guden. Men jag undrar om samma komplexa känslor till liksom, för att man kan det är ju så mycket minnen kopplat till hans musik och liksom videos och allting. Den komplexiteten av att någonstans fortfarande ha älskat någonting och idag ser det på ett annat sätt. Jag undrar om vår resa att liksom, nu blir det jättedeep, vår resa i typ att inse att det vi, eller förstå att det vi blir utsatta för är strukturell rasism. Undrar om den är likadan. Att någonstans de här väldigt komplexa känslorna av att ibland känna sig accepterad eller vacker. Mm. Och liksom att man får höra hemma där. Men det är ju en väldigt obehaglig kontext i och med att du fortfarande blir utsatt för rasism.
Jag tror att den parallellen absolut kan dras. Utan tvivl. Nej, men absolut. För resan med Michael Jackson har ju varit en resa. Jag började reagera på hans "it doesn't matter if you're black or white", men liksom fuck it, du är helt vit nu.
It does matter to you apparently.
Mm. Och så sitter inte där och ljug, eller står inte där och dansa och ljug. Så min resa började inte först vid pedofilianklagelserna. Men jag tror det. Jag tror att vår resa som rasifierade i vita samhällen också är likadan. Det är ju så att när jag upplever på 70-80-talet när jag växte upp, så då fanns inte terminologin på samma sätt. Minoritetsstress fanns inte, eller det begreppet fanns inte. Det hörde jag nu för ett år sedan när jag började på Amnesty. Jag är idag ordförande för Amnesty International Sverige, och det var där begreppet poppade upp för första gången. Och sen har jag ju pratat med Hanna också, som ni har samtalat med i den här podden. Och det var Hanna först som förklarade begreppet för mig.
Och jag tänkte bara fråga, vad hände då med dig när du först fick det här begreppet? För oss blev det så här, okej, då kunde man börja packa in saker man har upplevt. Okej, det här tillhör ju minoritetsstressen. Och det här har lett till att jag agerar eller reagerar på det här sättet. Ja. Har du gjort någonting med dig?
Ja, jag fick svar på varför jag har andats tungt i vissa sammanhang. Varför jag har tyckt att det har varit jobbigt i vissa rum. Varför jag inte tycker om att mingla i vissa sammanhang. Det var varför jag inte, varför jag nu i som 46-åring har bestämt mig för att aldrig mer ta vissa yrkesroller eller ingå i vissa organisationer eller vissa sammanhang. Mm.
För att jag, trots att man ändå, du är ändå välutbildad, grym erfarenhet och rätt kompetens, ändå så fanns det där.
Jag mår bäst när jag är utanför och får agera utifrån hela min styrka. Mm. När jag går in i vissa sammanhang blir jag kompromissad som person. Mm. Och den kompromissen ligger i minoritetsstressen. Och jag har inte tidigare kunnat förklara detta. Kanske för att jag inte har eftersökt vissa termer, men, och att de har kommit när det är sova dags antagligen. Mm. Men minoritetsstressbegreppet har hjälpt mig mycket att förstå mycket om mig själv. Mm. Nicole, du nämnde mitt sommarprat. Apropå det så kom på en anekdot kring sommarpratet. Apropå sociokulturell kontext. 2015 så fick jag en förfrågan från Henrik, som var producent för Sveriges Radio, om jag ville sommarprata. Och handen på hjärtat, jag visste inte vad det var för någonting. För att jag är uppvuxen i en indisk familj, och vi har hela tiden haft en sydasiatisk musikkultur, teaterkultur. Hela kulturen har varit präglad av den geografin. Så jag ringde till min väninna Marianne, en av mina godaste vänner, så sa jag så här, men du, när Henrik ringde upp från P1 och undrade om jag vill sommarprata, vad är det för någonting? Hon bara, men herregud! Det är jättestort, det är klart du ska säga ja. Jag bara, ja, jag hade ju önskat att det var Let's Dance förstås.
Hallå, vill du vara med på Let's Dance?
Jag vill vara med på Let's Dance, för då får jag visa den här Bollywood moves.
Där kunde
oh my god, Bollywood på Let's Dance.
Bara så ni hör, TV4, allvarligt. Om inte ni bjuder in, då ska vi outa er.
Nej, men och det är väl klart att jag hade hört den här sommar, nana.
Men du tänkte att det var en låt?
Men jag tänkte att det var en låt, bara, att det var, för den hörde man någonstans i bakgrunden. Visa, typ. Men och det här är en sån här klassiker ju. Hur ska jag förklara för mina då svenska vänner att jag visste inte vad sommar i P1 var? Och det måste vara en legit grej att inte veta om man har en annan sociokulturell bakgrund.
Tycker jag också.
Men det är lite spännande ändå. Så, och det är ju såna här sanningar som kommer uppdagas hela tiden. Kring kultur och musik och artister. Och så. Jag är inte uppvuxen med det. Det spelades inte och det pratades inte om det i vårt hem. Men det gör oss inte till mindre svenskar.
Jag är uppvuxen i en somalisk hushåll. Och där kollade vi mycket på såhär, eller mina föräldrar kollade väldigt mycket på somalisk tv. När man kunde, vet, ha parabolen och kolla på somalisk tv. Men, och sen kollar många somalier på indiska filmer. Väldigt mycket Bollywood. Ibland så förstör de det genom att såhär, ha somalisk röster. Nej. Att man dubbar det. Inte så bra. Men det betyder inte att vi har... I många fall så får man höra hur olika organisationer pratar om så här brist på kultur hos unga i orten.
Nej, men det är ju det som är, det är så, och det stör mig så.
Men vilken kultur?
Ja, exakt. Vilken kultur anser de vara bra
nog? Och hur vågar ni säga brist på kultur? Jag kan bli upprörd. Här kommer den här europeiska högfärden in.
Yes.
Som präglar hela Europa just nu. Och i mitt arbete så noterar jag ju det varje dag. Om jag får apropå att jag arbetar i länder där vi har lagt Somalia till exempel. Där vi har lagt ut väldigt mycket av vår produktion. Där vi köper in tjänster. Och där det är ju någon slags neokolonialism. Eller någon slags, det är en kolonialistisk 100%. Approach. För att när det väl uppdagas till exempel barnarbete i massiva nummer i Pakistan till exempel, så vet jag att storföretag i Sverige, som Stora Enso till exempel, har sagt, ja men pakistanska barn tycker att det är bättre att de får arbeta åt ett svenskt företag än åt ett pakistanskt företag. Kan du tänka dig? Och plocka sopor. Alltså, är det kulturellt? Är det högkultur att tycka så? Det är liksom kolonialism och rasism utan tvekan. Så det finns en europeisk högfärd i väldigt många frågor, och för att vara en kontinent som kolonialiserade 4/5 av världen, så tycker jag det är smutsigt att hantera er historia innan ni liksom lära kultur i orten. Go and jag kan bli så genuint upprörd på det.
Ja. Med all rätt. För att det är hela tiden att vi ska dit och lära ut.
Utbilda.
Mm. Få dem att vara lite mer civiliserade.
Ja, exakt.
Alltså,
och så här, lära dem komma in till samhället.
Men om inte vi gör det så kanske någon annan gör det. Därför gör vi det. Mm. Alltså, allt för att legitimera det här som du nämnde.
Ja, men också att vi fortfarande är... Alltså jag blir mer, för varje dag som går så typ känns det som att jag vaknar mer och mer. Där vi fortfarande utgår ifrån att assimilering är det enda sättet att integrera. Mm. Det är bara det. Mm. Antingen måste alla ni där i orten och alla ni som inte är vita lära er om den svenska kulturen. Och det är liksom den här lilla klicken av elit som skapat någon enstaka grej.
Och jag har inte riktigt förstått någon som har beskrivit till mig i alla fall. Vad är den svenska kulturen egentligen?
Mycket är inlånat.
Nej, jag vet inte.
Nej, men alltså, mycket utav den svenska kulturen är ju också inlånat från andra.
Det är jättemycket.
Men som...
Jag tror att när det gäller begreppet kultur så är ju den extremt individuell. Mm. Men att mitt problem är att signalera till olika stadsdelar att den kulturen som ni har i era hem, den platsar inte, den är inte relevant och den kommer inte leda er in i framtiden och den kommer också ta möjligheter ifrån er och inte ge er möjligheter. Ja. Och det tycker jag är extremt oschysst, för att det här är nog en sån här aspekt som kommer hämma Sveriges utveckling globalt faktiskt. Mm. För att inget monotont samhälle är liksom självförsörjande på något sätt och kommer att hamna efter i utvecklingen. Så är det. Mm. Och vi får se nästa år är det val. Och det är upp till bevis Sverige.
Amber, du skickade någon som hade fotat när de hade suttit på tåget. Mm. På MTR-tåg mellan Stockholm och Göteborg. Så har de ju en skärm inne i tåget. Där det brukar stå så här, de här hålltiderna är det på tåget. Och så brukar det vara ett meddelande från kafévagnen. Alltså, kafévagnen är i vagn B. Och så hade personen som jobbar den här dagen känt sig jätteinspirerad och skrivit att så här, för vad kan det vara? För 50 år sedan idag så höll Martin Luther King sitt berömda I have a dream-tal. En dröm är också de här kakorna som vi har i kafévagnen som du får för... Alltså jag skrattade så mycket när jag såg det här. Och jag bara, alltså ändå lite kul. För det är så här, haha. Men samtidigt så bara, okej. Du kände att det var liksom
Same.
I samtiden också känns det liksom same. Drömkak, absolut.
Jag tänker också så här, jag tror det apropå det här med Martin Luther King-referensen. Jag brukar tänka på det så här, men har man inte så mycket att förlora så kan man förenkla väldigt svåra kontexter som är någon annan sammanhang. Jag tänker på, jag lyssnade på ert avsnitt om det här med SD och Järvaveckan, Brandon, som du, och det där, det brinner inom mig när jag ser den här normaliseringen med att de rasisterna är i tv-rutan och så, trots det så säger alla så här, men de måste ju få komma in i värmen, det är ju bättre att de syns. Det blir så här, nej, fast de syns överallt, de är i Almedalen, de är så här. Och det där känner jag att det är lätt och ta beslut om att det är klart vi inte ska förbjuda rasistiska organisationer när du själv inte har speciellt mycket att förlora på det.
Eller bli drabbad av det.
Och det stör mig. Ja. För jag känner såhär, nej, förbjud skiten. Mm. Det ska, nazister och rasister ska förbjudas. Exakt. Det är inte ett okej sätt att leva och föra sitt liv och tycka om andra människor. Det är livsfarligt och det har historien visat och det har nutiden visat.
Men det som kan irritera mig, det är att det är oviljan att förstå att rasisternas retorik triggar oss. Alltså det triggar igång dåliga minnen, och när de får vara med på alla de här plattformen, typ som Järvaveckan, det är ju någonting som har skapats för brist på representation och inkludering i Almedalen. Okej, men här ska de också få tala. Mm. Och det är ju, alltså Järvaveckan hålls ju i områden nära till, ja, de flesta boende där är ju icke-vita. Mm. Det triggar ju så enormt mycket. Och sen ska barnen också få höra det här. För
och det polariserar de grupperna ännu mer.
Exakt.
Alltså kristna och judar och muslimer som som redan nu ser sig själva som olika och separerade. Mm. Så de gör ju inte någon nytta överhuvudtaget.
Mm. Men de har också varit... man måste inte ge dem, jag vill ändå säga så här, de har varit otroligt duktiga att hasla sig in i de här rummen och ta över agendan.
Men de har ju bara följt Hitlers bok.
Vi ska inte prata om sånt. Och så ändrar de om och anpassat lite grann kring dagens politiska ton. Och sen helt plötsligt är det någon som tycker men vi anammar. Och sen helt plötsligt är de där. Och helt plötsligt...
Fast Brandon, det är inte så jävla... Man behöver inte vara så jävla duktig, ärligt talat. Det är inte så svårt att ta sig igenom. Det är det som är min poäng. Vad är ledarskapet någonstans? Mm. Vi har ett lamt ledarskap. Det är, som, det är ingen som vågar ta ställning. Nej, men man ska inte förbjuda såna här. Det är klart de ska få vara med. Varför? Till och med rasifierade är ju tysta i det här. I Almedalen, jag har bojkottat Almedalen i över 5 år nu. Sen NMR. Och nu, jag fick frågan senast igår. Så du kommer inte sitta i samma panel om vi bjuder in de här NMR eller SD?
Ursäkta? Ja,
nej, men jag sitter inte med rasister och nazister. Jag gör inte det. Jag sitter inte med antidemokrater. Och jag står för det. Men vi måste bara få de där... det här ledarskapet att ryta ifrån.
Alltså det som gör mig rädd är att man är med, alltså så här, det finns en större vilja att respektera deras rätt att få tala än att lyssna på det vi har att säga. Alltså det är det som gör mig så rädd. Att så här, ja, men de ska ju självklart få rätten att prata och yttra sig. Vi har ju yttrandefriheten. Men så fort vi pratar, då är det så här... Är ni inte glada att ni har fått komma till det här landet? Mm. Är ni inte glada för att ni har fått gå i skola här borta? Och sen, alltså så här, vi har gjort det civiliserat. Alltså, typ så här, eller
att vi gapar efter mycket just nu.
Eller säger vi ifrån det så här, men gud vad ni är så arga. Mm. Så allt vi
måste
säger...
Måste du vara så aggressiv? Mm. Kan du inte bara liksom i en saklig ton? Man bara, jag har inte börjat vara aggressiv. Exakt. Men det är så intressant hur man tolkar... vad aggressivitet är. Alltså för mig blir det så förbluffande att man bara förväntar sig att vi hela tiden ska kompromissa på vår integritet, men också på vår säkerhet. Mm. Att någonstans här, man tycker inte ens att det är allvarligt när en person har dött. Mm. Då är det fortfarande så här, nej men alltså, vi tror inte att det var rasistiskt. Det råkade bara bli så. Mm. Det var nog ingenting med ras. Men det är ju precis, även om ni vet om det här fallet, Franco X i Tyskland, som är, jag har lyssnat på en hel dokumentär om det, så det är summa summarum, så var det en man som var i militären, han jobbade i tyska militären, hade typ italienskt påbrå men uppvuxen i Tyskland, i en liten ort. Han låtsas parallellt att han är en flykting från Afghanistan, skaffar liksom fake personnummer, liksom bor delvis på ett flyktingboende och klär ut sig, och sen så jobbar han i militären. Och han planerar att utföra ett terrordåd på flygplatsen under då sitt alias som en flykting, för att få massan att tro att en flykting har utfört ett dåd. Så att man skulle starta...
Massa gå emot dem. Ah, det ska bli en riot.
Det var liksom en hel... Och de håller på att nysta upp en hel liksom underground. Man kallar det för typ den andra militären. För det är massa i militären som egentligen är nynazister. Och den här Franco X har till och med skrivit i sin, när han gick i polis eller försvar deras liksom skola, så skrev han en hel dissertation om hur den ariska rasen är liksom, och de hade bara, du kan inte riktigt säga det här, och då skrev han om den och de bara, okej, you're past. Så att någonstans här också att man har bara valt att blunda. Och det finns en jättebra poddserie som heter Day X som går igenom hela det här fallet, men också hur de här grävande journalisterna verkligen har hittat hur gång på gång på gång med rasistiskt motiverade mord, framförallt mot den turkiska befolkningen som är väldigt stor i Tyskland, där polisen bara nej, 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 it was a robbery, nej, 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 det var inte rasistiskt, medan det var samma personer som mördade typ 15 pers bara för att de var invandrare. Så också den här oviljan att bara se sanningen i vitögat, det finns, rasismen finns, den är här.
Jag vill prata om något som du har nyligen gjort, som är då släppt den senaste boken, som är då Agenda 2030.
Stämmer.
Berätta lite om den.
Ja, men precis. Apropå hållbar utveckling då, så, och apropå demokrati och orken att vara med i ett förändringsarbete. Det har ju varit, det är mycket stress idag bland gemene man i, liksom, när det gäller klimatfrågan och klimatkrisen som vi står i. Och vi står i ett paradigmskift, och mer än så behöver man inte säga om det, för att alla är medvetna om det på sina nivåer. Liksom. Jag har då i den här boken som heter Agenda, Din Agenda 2030, så kan du bidra till en hållbar planet, har skrivit en bok med hundratals tips och rekommendationer för hur var och en kan vara med i ett förändringsarbete. Brandon är intervjuad i boken också under mål 10 för minskad ojämlikhet. Ett fantastiskt till... Fantastiskt...
Det visste ni inte, va?
Nej! You kept that quiet.
Jag vill bara...
It's true. It's true. En guldkant i min bok, Brandons intervju. Minskad ojämlikhet för hållbar utveckling är också en förutsättning för att vi ens ska komma någonstans. För att och vi ska inte, jag ska inte gå in så mycket på det, men handen på hjärtat så är ju hållbar utveckling någonting som eliten håller på med. Något som eliten vill äga och driva. Det här, min ambition och min kamp är att göra det folkligt. Så att var och en på sin nivå kan bidra och känna hopp. Och känna att vi faktiskt är en förändringskraft allihopa. Och också skapa en rörelse. För att ju fler som agerar åt ett visst håll, desto mer motiverar det våra till viss del lama politik på det här området att agera. Faktiskt. Och inte bara beskatta plastpåsar, utan lite mer än så.
Tack. Men
jag har haft en jämvikt i social hållbarhet och miljömässig och klimatmässig hållbarhet. För det går inte att 3 av 10 enbart agerar för att rädda haven. Eller. Titta på miljörörelsen idag också. Den är genomvit. Titta på Naturskyddsföreningens senaste 3 nummer på deras magasin. Titta på alla bilder där. Titta på bilderna. Titta på människorna som representerar i tidningen. And I will say no more. Jag tycker det är förskräckligt.
Vad tror du att det beror på? Vad är det du...
Jag vet inte. Nej.
Därför att människor vill ha någonting att brinna för, tror jag. Och vissa brinner för miljön. Vissa brinner för jämställdhet. Vissa brinner för jämlikhet. Alltså det är liksom, alla vill kanske vara del av en kamp. Men det är som att vi som... har en, som är intersektionella, måste ju kunna brinna för flera saker samtidigt, för att flera saker påverkar oss hela tiden. Men min tes är att om du är vit så är det bara den här en saken som kanske påverkar dig, därför brinner du för just den där.
Jag tänker också så här, nu är jag medlem i Naturskyddsföreningen sedan ett par år tillbaka, och det är därför jag får deras tidning också. Men varje gång jag slår i tidningen tänker jag så här, ja men bra, liksom, så som det är bara vita familjer, vita barn, vita umgängen som syns i deras fotografier. Varför ska jag ens som rasifierad vara, känna mig intresserad och vilja gå in som medlem? Och, för så är det. Direkt känner jag ett utanförskap. Direkt när jag slår i det. Och jag tänker så här, men stackars mina, alltså barnen i min familj, de ser inte, de kan inte känna sig hemma när de slår i Naturskyddsföreningens tidning. Och jag tänker höra av mig och skriva och säga det. Snälla ni. Liksom, det handlar inte om, ni måste bredda er.
Här kanske vi har en check yourself från dig.
Ja, men alltså grejen är det, för att jag tänkte på den här check yourself. Och den, för mig, för min del handlar det om att alla som lyssnar idag på den här podcasten, liksom, bidrar du med det här familjeporträttet? Alltså, för det är det det är. Det är liksom personer som ser likadana ut. I tidningen du skriver, eller tidningen du prenumererar i, eller organisationen du är medlem i, eller företaget du arbetar på. Triggar du det här familjeporträttet, och är det bara en vit medelklass som syns? Reagera då, snälla. För att du öppnar inga dörrar, du stänger dörrar. För till slut tänker jag så här, men jag hör inte hemma här. Liksom, these can't be my hoods. Och my hoods, det är när det är mångkulturellt. Det är så det är. Och alla måste få känna sig hemma i en rörelse. Hur skapar man en rörelse? Det är det som är den stora frågan när vi pratar hållbar utveckling. Så miljörörelsen i Sverige är extremt vit. Då kan vi titta på fältbiologerna. Och titta på Naturskyddsföreningen. Titta på alla möjliga. Okay. WWF, liksom, den är väldigt vit.
Min stora syster är utbildad kemi- och fysikingenjör, och sen så la hon till miljöfrågor. Hon har sökt jobb på flera olika företag och organisationer, men får typ inga svar tillbaka som svart hijabi kvinna.
Jag är mig så förbannad. Alltså.
Ja, och hon är ett område så kompetent. Som är så,
ja, och det är sån, ett sånt efterfrågat område.
Ja, men det roliga är när hon har sökt utanför Sverige till organisationer som jobbar i typ Afrika, då får hon svar tillbaka. Mm. Till exempel så här, vi behöver någon som har den kompetensen du har. Men gud, jobbar du inte i Sverige? För hon var på nivå så här, alltså jag tar typ en praktik, obetald praktik. Ja, så här, hon vill bara få in det på CV. Och då är de så här, va? Har du inte fått någon anställning i Sverige? Med den kompetensen och den utbildningsnivån du har.
Men Sverige är ju det landet i Europa där det i princip är omöjligt för ett icke-europeiskt namn att komma till en intervju. Mm. En arbetsintervju. Mm. Och det här finns det forskning på. Mm. Så att det här är ju, det är ju förjävligt. Mm. Ja.
Och framförallt att man hamnar på jobb som man är överkvalificerad på. Och får hur mycket mindre betalt som är. Så att det bara bekräftar den här bilden. Och som en del av Sveriges ovilja att erkänna. Mm. Att det finns sådana strukturer och fördomar och förlegade synsätt som förhindrar människor att ta vara på sin egen sin kompetens, den investering man har gjort i så många år. Ändå säger så här, men utbilda dig, ta för dig. Och sen när man väl gör det.
Eller framförallt, nej, fast det är alltid den bästa personen som får jobbet.
Ja, men det är det. När man tar upp det här med mångfald och etnicitet och eller funktionshindersfrågor till exempel också. För var finns de funktionshindrade i Sverige någonstans? Mm. Och så ännu värre om jag är rasifierad och funktionshindrad. God bless me. Liksom. Mm. Jag har ju ingen plats alls. Mm. Men när man tar upp de här frågorna så säger jag, ah, vi går alltid på merit. Men vänta nu, så det betyder det att det finns, det finns ingen med annan etnicitet som har meriten? Är det
ni
säger?
Det är mer rasistiskt än något annat.
Ja. Alltså, det får mig att vilja utöva harakiri på mig själv när jag hör det varje gång. Alltså, det är så tungt och jobbigt att höra. Det finns ju också forskning som visar att folk som kommer utanför Sverige och tillsätts på temporära chefspositioner, de väljer att lämna Sverige efter en kort stund. För de känner sig inte hemma och de förstår inte perspektiven och tycker inte heller att det finns en öppenhet för nya perspektiv. Mm. Det här är ju allvarligt, det är det jag menar. Hur ska samhället utvecklas? Och det här syns ju, vi håller på att gå tillbaka i tiden nu. Mm. Med nazister och rasister i rummen. Det
där är en väldigt intressant grej. För det har jag också reflekterat över just personligen. Väldigt rakt, vilket jag såklart alltid är. Men just reflekterat över när det kommer till min egen karriär. Att jag lämnade Sverige ganska många år. Utbildade mig och jobbade utomlands. Kommer hem och min karriär accelererar jättefort. Det var som att jag hade jobbat utomlands var ju en USP såklart. Framförallt i liksom kommunikation och reklam. Det är ju bara skitcoolt att du har varit på jättestora byråer i London. Men jag kan anpassa mig. Jag är ju en del av den svenska kontexten. Jag förstår den svenska kontexten, för jag är ju uppvuxen här.
Så att jag är ju
exakt. Så jag är ju tillräckligt annorlunda som ändå passar in.
Vilket är jättebra, men jag tror att jag tar med mig det du säger, för att det tror jag är det mest skadliga för Sverige, just det att vi ger inte samma förutsättningar för de människor som vill komma hit, som är kompetenta, men lämna här med äckligt smak i munnen, som kommer i sin tur också
förmedla det vidare.
Precis, för att de kommer ifråga mig, hur var det, vad du sa? Antingen så säger jävligt bra, eller så säger skit, gå inte dit.
Nej, folk säger att de som kommer till Sverige, jag har haft polare som har flyttat hit från Kanada, och en tjejkompis som är halv vietnamesisk, halv kanadensare, och hon bara, det här är det mest rasistiska landet jag någonsin har varit i. De vägrade ge henne personnummer. Alltså hon är från Kanada. Det var så här, jag har aldrig varit med om så här mycket rasism. Och för mig var det ett uppvaknande. För att jag har aldrig behövt reflektera eller liksom ens få höra från på senare år om rasismen mot asiater i Sverige. Mm. Och hon var så här, folk skriker tjingtjong efter mig på tunnelbanan. Och jag bara, va? Så att någonstans också den här att så här, nej, det är, alltså, om du är britt eller amerikan eller typ fransman, welcome.
Bara,
du kan prata engelska. Oh well.
Alltså, du får jättegärna bryta på svenska med din svengelska, för att det är jättekul.
Du behöver inte ändra någonting. Någon annan? Nej.
Nej, det funkar. Och det märker man ju i er bransch med tv och media. Det är helt okej att sitta och prata så här om den här potatisen. Det måste låta den kukar för 3-4 minuter extra. Och sen musar.
If you're white.
If you're white. Och sen så, men skulle jag prata så här, det går inte. Den där potatisen och koka 2 extra minuter. Då börjar jag hat-mailen och ut med den en gång. Kan hon lära sig svenska först? Ja. Så det här är ju sanningar liksom som bara måste ut. Och jag är så tacksam för er podcast. För det är
tack själv.
Long live
tack
checkpoint.
Själv. Oh my god.
Tack själv.
Men vi ska inte släppa det ännu.
Inte?
Nej. Innan du går så brukar vi alltid dela med oss av en sak. Och det är... What's on repeat this
week? Jag lyssnar ju bara, apropå sommar i Peter, jag lyssnar ju bara på...
Men indisk
jag lyssnar
eller?
Bara på indisk.
Ja! Kör! Det var det bästa med ditt sommarprat. Alltså gud, jag gick verkligen runt och bara dansade. Det var ju så jävla nice.
Ska jag sätta på den eller?
Säg gärna vad låten heter och artisten.
Ah. Alltså det är ju en Bollywood-låt. Som heter Up to Forever. Som kommer från en film. Alltså det som heter,
är det med Shah Rukh Khan?
Nej, filmen är med
jag kollar på Bollywood.
Ja. Det är med Saif Ali Khan och Rani Mukherjee. Det är en gammal film från tidigt 20-tal. Mm. Och den är lite så här latino Bollywood blandning så det är lite så här chika 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 re och sen så kommer det där indiska inslaget.
Okay. Ah, nice.
Ska jag sätta på den?
Ja, gör det. Chika chika chika, yes my chika girl, ain't nobody get me going better than my chika girl. Chika chika chika, yes my chika girl,
Ambera.
Alltså, gud. Jag har gått in i så här jättegamla låtar. Mm. Det är min period just nu. Så min låt för denna vecka är Stevie Wonder, Superstition.
Beautiful. Oh, beautiful.
Nice. Wow. Very superstition.
Ja, jag är ju väldigt bias såklart, men den här veckan har jag återigen Janice på repeat med hennes nya singel Magic. How do you control me? You're not even in the area. All the things I'm feeling.
Brandon.
Jag går in på lite ragga.
Okej. Okay. Oh, kul.
Anthony B, Broken Dreams. Walking down the boulevard of broken dreams. No fate, no
hope, no means. Where is my rights? Oh, men wow. Jag vill inte att det här samtalet ska ta slut, men vi...
Long live checkpoint.
Ja, men alltså... Tack och hej. Men alltså, stort tack. Glöm inte såklart att även köpa din bok Din Agenda 2030.
Mycket bra.
Ja.
Så, in och kök. Finns på Bokus och Adlibris.
Snyggt. Yes. Hörrni gänget, glöm inte att subscriba på podden där du lyssnar på poddar. Och framförallt betygsätt. Give us them 5 stars.
5 stars.
Let everyone know att Checkpoint is here to stay.
Och glöm inte att gå in och supporta oss på Acast Support.
Följ oss på Instagram, checkpoint_podcast.
Do it now.
Checkpoint!
Med mig, Brandon och...
Your girl, Anbara.
Och Nicole.
Yay!
Syns, hej då!
If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.